Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Nadja Blom och Lollo Quick lärde känna varandra som barn. De blev kära, de var varandras ungdomskärlek. Men precis som i många andra fall, vad gäller kärlek i den där åldern så rann allt ut i sanden med tiden. Livet valde andra vägar för Nadja och Lollo. Nadja gifte sig tidigt med en annan man. Hon blev mamma första gången redan som 16-åring. Lollo följde samma spår. Även han gifte sig, bildade familj. Många år senare möts deras vägar igen. Det är en vårdag 2022 som de av en slump springer in i varandra utanför frivården i Göteborg. Nadja Blom är då 39 år gammal och har hunnit bli fembarnsmamma. Hon är fortfarande gift, men maken sitter i fängelse för en bedrägeridom. Lollo är 42 år gammal och frånskild. De börjar prata med varandra. Nadja berättar att hon är olycklig. Hon säger att hon är fast i ett äktenskap med en man som hon är rädd för. Kort därefter träffas Nadja och Lollo igen. De kysser varandra och de bestämmer sig för att de vill vara med varandra i hemlighet. Efter några månader avslöjas kärleksaffären. Det blir en skandal som rullas upp inför öppen ridå. De är båda romer, djupt förankrade i den romska gemenskapen. Nadja är gift, Lollo är son till en hövding. Några av dem som står Nadja närmast vänder sig mot henne. En eftermiddag, några månader senare, ska allt leda till ett brutalt mord.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Mordet på Nadja Blom i Göteborg väckte väldigt stor uppmärksamhet när det skedde förra sommaren. Vi här i Krimrummet tog upp fallet i ett första avsnitt i augusti. Den gången var det Jenny Strindlöv som var gäst, och förutom att vi gick igenom vad vi visste om själva fallet i det ganska tidiga skedet som vi befann oss i då, så pratade vi även om den romska gemenskapen, om den kulturen, om det parallella rättssystemet Romani Kris som har spelat in viss del i det här fallet. Om man är intresserad av de bitarna så tycker jag att man ska lyssna på det avsnittet. Men sen det spelades in så har väldigt mycket hänt. Idag ska vi fokusera lite mer på själva fallet och allt nytt som vi har fått lära oss sen senast. Med mig idag är Christer Elmoshantaf. Välkommen till Krimrummet.
Tack, Kim.
Du är, precis som jag, kriminalreporter här på Expressen och har bevakat det här fallet. Jag tänker att vi kan göra ett nedslag. Våren 2022, Nadja och Lollo har träffats igen. De har gått in i en hemlig relation med varandra. Hur ser deras livssituation ut och varför är det viktigt att de håller den här relationen hemlig?
Ja, det här är ju då våren 2022. Lollo Quick har precis avtjänat ett fängelsestraff. Även han satt in för bedrägeri. Och det var på anstalten i Vänersborg. Det var alltså samma anstalt som Nadjas ex-make befann sig på. Och även de två var bekanta sedan innan. Och medan Lollo avtjänar det här straffet så förstår han att Nadjas relation är på väg att ta slut. Han förstår det genom sin kontakt med hennes ex-make in i fängelset och det han förstår av deras möten. Till exempel kommer Nadja dit för att träffa sin ex-make på anstalten och hon begär att få det mötet övervakat. Vilket då tyder på att hon inte var helt bekväm helt enkelt med att träffa sin ex-make. Och när han då kommer ut ur fängelset så är han ju ålagd att åka till frivården och göra de här sakerna som han måste göra helt enkelt för att ta sig in i samhället igen. Och det är där som han då av en slump träffar Nadja. Och med tanke på att hon har lämnat sin exmake, vilket är en ganska stor grej i den romska gemenskapen som de ingår i. Ja, för, så för förstår
det,
båda
det,
två.
Det är lite oklart där vad som är, om man tittar på liksom det traditionellt svenska systemet, att vara gift eller att vara skild, det är något väldigt konkret. Men när man läser den här utredningen så att gifta sig på romskt vis, det är mer en överenskommelse som kan ske mellan två personer. Och att en skilsmässa är någonting som ett äldre råd eller något dylikt måste godkänna.
Precis, och om ena parten i en skilsmässa inte godkänner det här, Så tvingas man till en så kallad roman i kris då, som du hade ju Jenny Strindlöf i din podd här för ett tag sedan, så man kan lyssna på det avsnittet. Och där dömer ju då äldre personer, så kallade hövdingar, i om ena parten blir betalningsskyldig till exempel. Det har ju funnits exempel på när en man träffar en före detta gift kvinna och då blir tvungen att betala pengar till hennes exmake för att hon i deras ögon ska bli fri då. Och både Lolo och Nadja visste ju om att det här kan komma att ske om de nu inleder en relation. Och de kände varandra sedan tidigare, som du sa i inledningen. De hade träffats redan som barn i Rinkeby. Och det slog gnistor ganska snabbt när de så sakta började inleda ett förhållande med varandra.
Personer som känner Nadja har berättat att hon ser väl sig som skild. Hon ser det inte som att hon är i en relation med den här mannen som hon har varit gift med tidigare. Men i den romska gemenskapen så är de fortfarande gifta. Vilket gör det lite av en rävsax.
Framförallt så har det inte godkänts från hennes exmakes familj att hon har lämnat. De hävdade att hon inte var fri då, så att säga, med deras egna ord. Och innan hon träffade Lolo så hade hon redan blivit anklagad för att ha träffat en annan man. Det hölls faktiskt en roman i kris något senare den våren mot den mannen som blev dömd att betala pengar. Han hade aldrig egentligen inlett någon relation med Nadja så som hon beskriver det. Men för att hon skulle kunna bli fri så gick hon med på att han skulle betala den här summan till exmakens familj. Vilket han då gjorde. Och då betraktades hon som fri i sina egna ögon helt enkelt. Men ändå fanns det någonting som gjorde det här så känsligt att hon gick in med Lolo.
De bestämmer sig för att det ska vara hemligt, men de lyckas inte riktigt hålla den här relationen hemlig, utan det börjar viskas om den här relationen. Hur ser det ut?
De umgår sig nästan dygnet runt, som Lolo har beskrivit det, från den stunden där de träffas, utbyter nummer och snart ses igen. Och därifrån är de oskiljaktiga, säger ju han själv då. Men de är väldigt rädda för att synas på stan. De går gemensamt, men de är väldigt, väldigt försiktiga för att inte bli upptäckta av någon släkting, antingen till Lolo Kvik eller till Nadja Blom. Men de har ju väldigt många bekanta. Det finns släktingar till dem i Göteborg. Och så fort någon har sett dem på stan, det är framförallt utanför NK vid ett tillfälle som de ses gå tillsammans, då börjar ju ryktena spridas. Och som du känner till, så i den romska gemenskapen som de båda ingår i, så sänder de väldigt mycket live på Facebook. Det är så man kommunicerar inom gruppen. Man sänder liksom sig själv vänd mot kameran och så pratar man om angelägenheter som handlar om ens liv. Och
det kan ofta vara hundratals personer som tittar på det här samtidigt. Det är väldigt effektivt verktyg för att få ut ett budskap i den här communityn.
Absolut. Och precis, och då kommenterar ju de här människorna i realtid det som sägs i den här Facebook-sändningen. Och ganska snart efter att de har setts första gången och ryktena börjar gå, då sänder ju Nadjas exmakes pappa en sån här Facebook-live där han anklagar Nadja för att ha gått vidare för snabbt, och hon kallas för olika tillmälen både i kommentarsfältet och av den här före detta svärfan då.
Väldigt hårda ord som används mot henne.
Ja, precis. Och det är ju kränkande för henne naturligtvis. Och hon upplever ju då, har vi förstått i efterhand, någon slags utanförskap. Att hon blir exkluderad ur den gemenskapen hon har varit i tidigare. Och det hade ju redan börjat redan innan med den här mannen som var före Lolo. Som hon inte hade någon relation med. Som hon anklagades för att ha haft en relation med. Han dömdes ju att betala, som sagt, och redan då så kände hon sig osidosatt och lite grann utkastad från den här gemenskapen. Och det blev ju då ännu värre när hon då inledde den här relationen med Lolo, som hon också gick ut på Facebook och sände live och dementerade att hon hade någon relation.
Mm. Och det är egentligen i samband med att hon gör två egna livesändningar. I den första där hon på något vis tar avstånd från sin exmake. Hon går ut och säger att den relationen är slut. Och sen så gör hon en till. Och det är då som den här relationen till Lulu Kvick blir känd i en större krets. Och det sker lite av misstag, eller hur?
Ja, precis. Jag ska bara säga först att den första sändningen, där riktade hon ganska så grova anklagelser mot sin exmakes pappa. Hon slår ju tillbaka där. Hon sitter med handen på Bibeln och säger att nu ska jag säga saker som jag svär är sanna. Då. Och då riktar hon anklagelser både mot sin exmake, hon förklarar varför hon lämnar honom, men också mot sin före detta svärfar.
Det är också någon sorts hederskodex det här med att lägga handen på Bibeln. Det är någonting som återkommer flera gånger i den här utredningen, inte bara kopplat till just Nadja Blom, utan flera andra personer använder sig av detta också. Och att det är någon form av det största luftet du kan göra, eller det största hedersordet du kan göra, det är att svära på Bibeln.
Det är ju för att bevisa att det man säger är sant på något sätt. Och det blir ju lite grann oåterkalleligt om man nu gör en Facebook Live på det sättet. Då. Sen så börjar ryktespridningen ta fart ännu mer. Lolo och Nadja har setts på stan. Hon bestämmer sig för att göra en Facebook Live där hon dementerar att hon har någon som helst relation med Lolo. Hon befinner sig då i sitt hem och hon går ut i trapphuset. Där hon vänder kameran mot sig själv och inför hundratals personer börjar då dementera, medan de anklagar henne för att ha gått vidare och träffat Lolo. Som Lolo då har beskrivit det så går strömmen i huset och han ser en bil utanför lägenheten som han anser är misstänksam eller misstänkt. Han beväpnar sig med en kniv och gör sig redo för att dels gå ut och eventuellt tvingas möta den här bilen eller personerna som befinner sig i den, men också åtgärda det här strömavbrottet som har gått i huset. Och det är då han dyker upp av misstag i bakgrunden på Nadjas livesändning. Han vet inte åt vilket håll hon är vänd med kameran och dyker upp bakom henne, och i realtid så är hon ju då avslöjad. Nadjas respons på det här blir ju omedelbart: oj, där kom grannen. Men då är det ju redan för sent.
Mm. Och på något vis så är den här hemligheten som de har haft, den är röjd. Alla i den här gruppen vet vad det är som pågår. Och det här faller inte i god jord för Nadja och Lolo. Det blir liksom en kavalkad nästan av hat, men även rena hotelser mot dem.
Precis, har det varit en storm innan så brakar det helvetet lös för dem nu. Och det är ju framförallt den äldre sonen då, som Nadja har, som är drivande i detta ihop med svärfarn. Man ska också ha med sig här att Lolos pappa är betraktad som en hövding i en annan romsk gemenskap och är ju väldigt högt aktad. Och som Lolo har berättat för mig vid ett par tillfällen så kan det här ha spelat in att det blev extra känsligt för exmakens familj att det var just den här hövdingens son som Nadja hade lämnat sin exmake för då. Och från och med den här sändningen så upptrappas hoten. Nadja blir de facto hotad till livet här vid ett flertal tillfällen, vilket också kommer i utredningen sen och har återkommit till rättegången.
Och man kan se i utredningen att när det här sker så känner sig Nadja och Lolo inte säkra längre. De ser det som att de kan inte vara hemma. De bor på hotell i några dagar. Sen hittar de en liten studentlägenhet som de hyr in sig i under en månad, ett korttidskontrakt. De försöker hålla sig undan egentligen, men som du var inne på, det blir väldigt snabbt väldigt många personer inblandade. Och efter ett tag, då är det kanske inte Nadja och Lolo som är huvudpersoner i konflikten längre, utan den manteln har tagits över av andra personer. Vilka är de här patriarkerna, om man säger så?
Nadja och Lolo lever ju någon slags kringflackande liv, som du säger. De bor ju tillfälligt på massa boenden och samtidigt fortsätter de här Facebook-sändningarna komma, dels från exmakens pappa, Nadjas ex-svärfar, som hotar och hatar, kan man väl säga, och lovar att göra både det ena och det andra. Och vid något tillfälle så säger han också att Nadja, du är fri, du får göra vad du vill, men det tar han senare tillbaka då. Och å andra hållet så har man ju då Lolos pappa som är en hövding, som också han sänder live och vid något tillfälle tar avstånd ifrån Lolo och ifrån Nadja. Så att en period här under våren 2022, eller det har till och med blivit sommar då tar ju båda de här familjerna avstånd från både Nadja och Lolo. Och de lever då på flykt hela tiden, rädda för att behöva möta någon av sina släktingar, eftersom båda på olika sätt då har tagit avstånd eller rent av hotat dem då.
Det ställs också ekonomiska krav som följde på detta, att Lolo Kvick och hans pappa, eller hans pappa, det spelar inte så stor roll egentligen, men drygt 500 000 kronor menar man ska betalas till Nadja Bloms exman eller till Nadja Bloms exmans pappa. Att det är hela tiden den här familjegemenskapen. Man är väldigt sällan en individ i detta, utan man är snarare en sida då i en konflikt. En sak som sker under den här tiden, det är att den ena sidan då lägger upp en sexvideo. Det är en video där Nadja Bloms äldste son Garcia Blom förekommer. Och den här ses som väldigt skamfylld. Det är en video som har haft lite snurr i den här communityn även tidigare. Men den här kommer upp igen då som någon sorts, jag vet inte, dragkamp eller smutskastningskampanj kanske mellan de här två olika sidorna. Vilket gör att Nadja Bloms äldste son Garcia blir en väldigt central person, och det blir även hans äldsta lillebror. Så Nadja Bloms två äldsta söner kan man säga. Vad spelar de för roll i allt detta?
Det är ju den äldre brodern då som har varit drivande i de här hoten mot sin mamma och som av olika skäl verkar ha tagit otroligt illa vid sig. Och han har också olika skäl till det här som han anger. Vid något tillfälle är det för att hålla uppe sin pappas anseende, det vill säga Nadjas exmake. Och andra gånger så är det någon slags agg som han tycks hysa mot Lolo då. Men det har ju också framkommit att den yngre brodern fortsatte ha kontakt med sin mamma, och 3 dagar innan mordet så ses ju faktiskt de två, Nadja och den yngre brodern då, på centralstationen i Göteborg, där han faktiskt uppmanar sin mamma att vara rädd om sig. Så det råder ju delade meningar om hur inblandad han egentligen var i de här hoten. Men det råder ingen tvekan om att den äldre brodern, han har ju skrivit det offentligt, var drivande så att säga.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 milliliter O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Under den här perioden så kan man ju se att de har lite sporadisk kontakt fram och tillbaka. Det finns också resonemang i både utredningen och den senare rättegången om vilken press de här sönerna känner på sig, kanske från andra släktingar och sådär. Behöver de agera för att på något vis upprätthålla släktens heder? Och det här med ett hedersmotiv, det är någonting som ska följa med egentligen under hela rättsprocessen. Jag tänker att vi rör oss fram i tiden till den här dagen som allting sker. Det är den 13 juli. Då har Nadja Blom och Lolo Kvick lämnat den här studentlägenheten. De är åter tillbaka i Nadja Bloms lägenhet på Hisingen. Det här är en lägenhet där hon har bott med sin make och sina barn som de har haft ett tag. På eftermiddagen så dyker hennes 2 äldsta söner upp, och det blir en konversation mellan Nadja Blom och sönerna från balkongen. Vad är det som sägs då?
Den här konfrontationen spelas in inifrån bilen, så har någon av de här bröderna uppe sin mobilkamera och filmar när de pratar med Nadja som står på balkongen. Det är bara några minuter kvar egentligen tills dess att de kör på Lolo och Nadja, och andemeningen i det som sägs där är egentligen att hon ska lämna bostaden, annars kommer något hemskt att hända. Och det sägs väldigt uttryckligen medan de sitter i bilen och hon står på balkongen. Och Lolo har ju berättat då hur Nadja och han packar ihop några tillhörigheter, de rafsar ihop det som finns och de gör sig redo för att ännu en gång fly. De har ju varit på på flykt egentligen ganska länge och som du säger har bott på studentboenden i andrahandslägenheter och på hotell och liknande. Och nu gör de sig då redo för att ännu en gång behöva fly. Och som Lolo har berättat så var tanken att de till och med skulle fly landet och dra sig mot Norge den här gången.
Varför de där sönerna är där från början råder det lite delade meningar om. Åklagaren kommer ju anföra att de är där för att utföra något sorts våldsdåd eller till och med ett planerat mord. Sönerna själva menar att dels så är det någon av dem som ska klippa sig. De klipper sig alltid på samma frisör så de vill åka dit. Men även så berättar den äldre brodern Garcia Blom att han har fått ett förstahandskontrakt. Han har fått en lägenhet i Helsingborg och han behöver sina grejer så han kan flytta in där ordentligt. Och just det här att de är där för att hämta grejer, det är någonting som alla, båda sidor verkar vara med på. Däremot så kommer Lolo Kvick senare att berätta att de kommer överens om en tid eller ett koncept. För att de ska undvika bråk, undvika konfrontation så säger de till sönerna att om ni försvinner en stund så kommer vi att lämna lägenheten. Vi kommer lämna dörren öppen. Ni kan komma tillbaka klockan 7, alltså lite drygt en timme senare. Så kan ni bara gå in och hämta grejerna. Och det är därför de försöker raffsa ihop sina grejer så fort som möjligt för att ta sig ut därifrån.
Det är också det som anges i det här telefonsamtalet. För innan de konfronterar Nadia vid balkongen så har de ringt och sagt att de behöver sina grejer. Och det som du säger, då har de kommit överens om en tid. Lolo Kvick tar Nadia Blom i handen och springer ner för trappan har han beskrivit. Och när de kommer ut på den här gångvägen precis utanför entrén, det är fortfarande en stund innan klockan är 19 som de har avtalat. Men så ser de då till vänster att det är en silvrig Mercedes som kör på gångbanan. Och Lolo Kvick har berättat hur han ser att den accelererar emot dem, den gasar. Han släpper Nadjas hand och säger Nadja spring. Och sen smäller det då och de båda blir träffade av bilen.
Så de här sönerna de har ju dröjt sig kvar så att de ser när Lolo och Nadja lämnar. Och när de hinner inte gå särskilt långt från bostaden innan det här händer. Och Garcia Blom han har själv berättat att hans tanken när han kör mot Lolo och Nadja, det är att han ska köra i kapp dem och på något vis misshandla eller slå Lolo som han är väldigt arg på. Han har förnekat att han överhuvudtaget hade några tankar på att skada sin mamma och han hade inga planer på att döda någon. Men vi kan höra hur det lät i rättegången när han fick frågor om det här. I det här klippet kommer vi höra om en person som benämns som Filip och vi kan ha som medskick att Filip och Lolo är samma person.
Du säger att du accelererar och du är på gångbanan då. Mm. Och hur är hastigheten efter att du har accelererat?
Jag ville bara komma fram till Lolo så fort som möjligt för att jag ville gå ut från bilen och slå på honom.
Mm.
Men när jag såg att han började springa ut mot vägen för att gömma sig bakom en, på sidan av en bil då, som låg i parkeringsfickan så såg jag att han... Min mamma hade 2-3 meters avstånd från honom så att det fanns ingen risk att träffa henne.
Mm.
När hon ser att han börjar springa och att jag svänger ut bilen för att jag ska mot honom så börjar min mamma röra sig mot bilen med händerna upp i luften.
Mm. Vad gör du då?
Vad jag gör då? Mm. Jag hann inte reagera för min mamma hade precis träffats av bilen på sidan. På vänster skärmkant. Vid lampan.
Mm. Vad händer sen?
Vad som hände sen efter själva när jag träffade dem, eller?
Mm.
Min mamma följde med bilen.
Mm.
För hon blev inte träffad utav fronten så att hon flög över den. Hon följde med bilen.
Okay.
Hon slog i huvudet av balken.
Mm.
Efter att jag träffade på Filip, alltså när, så började hon, då, var då hon flög ifrån bilen.
Mm.
Varför jag kommer ihåg det så detaljerat är för att jag ser det varje dag framför mig.
Nadja Blom blir påkörd med en sån kraft att hon till slut hamnar 40 meter från kollisionsplatsen. Hon får väldigt stora skador på kroppen men det är framför allt våldet mot huvudet som är så pass kraftigt att hon avlider redan på plats. Även Lolo Kvick blir skadad men det är inte riktigt lika allvarligt ställt med honom, eller hur Christer?
Nej, han har ju beskrivit hur han vaknar upp ganska snart efter kollisionen och hans första tanke som han har återberättat är ju var är Nadja? Så han börjar skrika hennes namn ett par, tre gånger får inget svar. Och som vi också har rapporterat tidigare så var det ju ganska många vittnen i närområdet där. Så väldigt många springer ju fram både till Nadia och Lolo och försöker uppta livsuppehållande åtgärder där då. Men det misslyckas ju för Nadias skull. Han förs till sjukhus Lolo och där får han då beskedet att Nadia har dött helt enkelt.
När man lyssnar på Garcia Bloms förhör så framstår allt närmast som en olycka. Att han på något vis har tappat fattningen i det här ögonblicket. Men sen har vi den här livesändningen. Det hinner bara gå några minuter efter påkörningen innan Garcia Blom tar upp sin mobiltelefon och påbörjar en livesändning på Facebook. Han visar upp den kraschade vindrutan. Han säger att det var där han körde på sin mamma. Större delen av den 4,5 minuter långa videon är på romani, men ibland så bryter han också av och pratar på svenska.
Jag väljer till Nadja, jag vill ha korom och Lollo. De låg livlösa på gatan efter att jag var klar med dem. Så är det, roma söner. Låt vem som helst testa sig med oss nu. Så ska de få se vad vi gör. Alla som kommer i vår väg får äta upp det som Lollo och Nadja gjorde nyss. Inte lagt i band kvar än där Marie Felestri.
Livesändningen blir så småningom en viktig del i åklagarens bevisning för att visa att påkörningen på Hisingen inte var någon olycka. Den spelas upp i rättegången och Garcia Blom får även frågor om den.
Och därefter då, så som vi kan följa, så börjar den här livesändningen som du gör från bilen.
Ja.
Hur kommer det sig att du gör en livesändning?
Ja, det är ilska. Jag hade ilska för att min mamma blev träffad av den bilen. Att min mamma blev skadad.
Men vad är syftet med det? Med den livesändningen?
Jag ska vara helt ärlig så vet jag inte vad syftet är med det. Syftet var nog att... jag ville inte blanda mig i från början.
Mm.
Ändå så höll ni på med mig. Ni terroriserade mig. Ni ville att jag ska lägga mig. Kolla nu hur långt det gick så att även min mamma... Idag är hon död.
Mm.
Då visste inte jag att hon var död.
Mm-hmm. Du säger att du kände ilska för att din mamma hade skadats.
Ja.
Men i den livesändningen så hör vi att du kallar din mamma för hora flera gånger. Och det är också riktat mot din mamma.
Det var ilska. Men det som du säger att jag sa att det är så vi gör med horor som skämmer ut oss, det stämmer inte alls.
Och det är inte sagt så?
Jag har aldrig sagt det ordet.
Mm. Vad har du sagt istället då?
Vad jag sa där... Så sa jag, det är så när horor kommer emot oss. Och det var inte riktat mot henne, det var riktat mot Lollo.
Och du säger också, vi körde rakt över Lollo och Nadja, så gör vi.
Jag sa det utav ilska.
Mm.
Jag hade gjort bort mig, jag skadade min egen mamma. Om jag hade velat döda någon så hade jag skjutit dem. Mm. Eller huggit ner dem.
Mm. Jag ser det på dig, Garcia, att du ångrar dig för att vad som har hänt din mamma.
Det stämmer.
Mm.
Jag ångrar ingenting för Lollo.
Det gör du inte.
Kommer aldrig göra det.
Jag har ju lyssnat på de här rättegångsförhören och man kan höra i flera av delarna att det finns åhörare som blir väldigt känslomässiga så till den grad att de måste lämna salen. Du var ju där under rättegången, Christer. Hur upplevde du den?
Ja, det som skilde sig lite grann från andra rättegångar var ju att flera personer fick lämna rättegångssalen för att de inte hade följt de ordningsregler som finns. Det vill säga, använd inte mobiltelefonen till exempel på ett otillåtet sätt. Yttra inga åsikter eller stör rättegången. Och som vi har berättat tidigare, det var ju väldigt många som var inblandade i de här Facebook-sändningarna. Det var många som följde dem. Det är många som har haft åsikter om Nadjas leverne ihop med Lolo. Och det tycker jag, det avspeglades lite grann i rättegången också, vilka som var där och att det fanns ett stort intresse från många i den här gemenskapen som de båda ingick i då, innan mordet.
Inför den här rättegången så har det ju väckts åtal mot båda de här två sönerna, vi har den äldre brodern Garcia Blom och sen så hans 17-årige lillebror. Och de åtalas egentligen på samma grunder, mord och mordförsök. Det är bara en av dem som har kört bilen, det är den äldre brodern. Men åklagaren menar att detta har gjorts tillsammans och i samförstånd så att de båda bär skulden för det som har hänt. Under rättegången och den senare domen där, då särskiljer man vilken skuld de här två personerna har. För de döms ju inte alls för samma saker. Hur blir det?
Garcia Blom döms ju för mord och mordförsök till livstidsfängelse. Men den yngre brodern friades från det och döms till ungdomsvård för två fall av olaga hot mot Lollo Kvick. Och han har ju i förhör hävdat att han inte kände till det som sen kom att ske utanför bostaden. Han hävdar att brodern började gasa på och att han egentligen inte hade någon som helst föraning om det och heller inte hade möjlighet att stoppa det då. Och då blir det ju lite intressant med den här filmen där båda egentligen uttalar sig, men samtidigt så är det ju en storebror som under väldigt stort våld agerar här och kör på sin mamma och den nya pojkvännen. Och det kan ju också finnas, vilket advokaten har fört fram, försvårande omständigheter för lillebrodern där att agera eller göra någonting åt något annat håll så att säga medan han sitter i bilen.
Och det här är ju historier som har ändrats under vägens gång också. Om man tittar på de första förhören med de här två bröderna så den äldre brodern Garcia Blom, han hänger egentligen sin lillebror helt och hållet. Han säger att han själv har suttit i passagerarsätet och det var lillebrorsan som körde och han har ingen aning om vad som hände. Medan lillebrorsan från början har sagt att han var inte där överhuvudtaget.
Det stämmer, och vid något tillfälle så hör ju också häktesvakter hur storebrodern Garcia resonerar kring att lillebrodern skulle få ett mycket lindrigare straff eftersom han är yngre och minderårig fortfarande. Så han resonerar ju högt om att han borde ta på sig skulden så att säga, och detta överhörs då av vakter. Och jag tycker också att man ska ha med sig det här att medan storebrodern har skickat hotfulla sms och skrivit kommentarer på Facebook som kan tolkas som dödshot, så har ju lillebrodern haft kontakt med sin mamma på ett annat sätt. Och som vi berättade tidigare här så träffade han ju också Nadia Blom på centralstationen i Göteborg 3 dagar före mordet, omfamnade henne och bad henne vara rädd om sig.
Mm. Och när det väl kommer till det här rättegångsförhöret, då tar storebrodern på sig fullt ansvar gentemot lillebror i alla fall. Han säger det var jag som körde bilen, det fanns ingen plan på att det här skulle ske, utan det var han själv som fattade de här besluten i realtid. Även om han inte tar på sig skulden för han menar att allt var en olycka, så säger han att lillebrodern är mer eller mindre helt oskyldig i detta. Och han får också frågan vad han har för relation till sin lillebror. Och då svarar han lite ödesmättat att jag tror inte att han ser mig som en bror längre efter att allt som har skett. Och det är väl liksom kopplat då till att han har, det är han som är orsaken till att deras mamma är död, och det verkar han ju ha svårt att hantera själv också, utifrån det han säger i alla fall.
Ja, det var ju ett par tillfällen under rättegången där han faktiskt visade känslor och grät. Vid något tillfälle så spelade rätten upp de här filmerna som Nadia hade sänt, bland annat när hon sitter med handen på Bibeln och när Lollo Kvick dyker upp i bakgrunden i en senare film. Och när storebrodern Garcia ser de här på den stora skärmen i rättegångssalen så bryter han faktiskt ihop och börjar gråta ganska hejdlöst.
Det hela slutar med att han döms till livstidsfängelse. Den yngre brodern han frikänns för de mest allvarliga åtalspunkterna som handlar om mord och mordförsök, men han döms för olaga hot. Det finns också flera andra familjemedlemmar på båda sidor som döms för diverse olaga hot.
Ja, i synnerhet de här brödernas farfar har ju varit en central figur i den här rättegången. Han har ju varit åtalad för en rad olika brott och döms för 3 fall av olaga hot. Och det är saker som har skrivits och sagts på sociala medier i upptrappningen före mordet då. Även sönernas farmor har stått åtalad, men hon frias alltså helt under rättegången här.
Och den här tingsrättsdomen, den knyter väl åtminstone delvis ihop den här säcken. Det är klart att de inblandade har möjlighet att överklaga domen. Det kan mycket väl bli en hovrättsprövning av detta. Här har vi ett fall där en son mördar sin mamma. Vi har en bakgrund med att hon har träffat en ny man och att detta inte ses med blida ögon av släkt, vänner, den romska gemenskapen. Åklagaren har ju lobbat upp för att det skulle finnas ett hedersmotiv här, att hedersproblematiken skulle vara en del av att man ska få strängare straff. Tingsrätten har valt att inte gå på den linjen. Hur ser det ut där, Christer?
Tingsrätten menar ju i sin dom att åklagaren har visat att det i den romska kultur som är aktuell i det här målet då, att det finns mönster och värderingar som också förekommer i så kallade hederskulturer. Men de menar inte att mordet har varit ett sätt att bevara eller återupprätta heden. Och det är ju intressant, för att Lolo har ju berättat hur han var beredd att betala pengar för att Nadja skulle bli fri till exempel. Hon har ju levt under rädsla under lång tid, och bedömningen vad som är heder och inte, den kan ju då bedömas vara ganska flytande med tanke på de här omständigheterna som vi har i det här mycket krångliga fallet.
Mm. Det är väldigt många saker som ska vägas in i en sån bedömning, och jag tror tingsrätten skriver någonting i stil med att bara för att man befinner sig i en hedersmiljö så betyder det inte att alla brott som sker i den miljön är av hederskaraktär. Något åt det hållet. Jag parafraserar.
Ja, och det är klart att det sker ju brott i nära relationer på olika sätt, och det finns ju andra fall, även om det är mycket, mycket ovanligt, där barn har tagit livet av en förälder. Men vad som är heder och inte, det är ju upp till rätten att så att säga döma i. Och i det här fallet har man bestämt att det inte är det i det här fallet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Det finns ju en person i detta som överlevde med blotta förskräckelsen, som blev utsatt för ett mordförsök. Jag tänker på Lolo Kvick. Det har snart gått ett år sedan det här hände. Jag vet att du, Christer, träffade honom nyligen. Hur ser han på, hur mår han idag? Hur ser han på det som har hänt?
Ja, det är ju lite intressant, för jag har träffat honom dels väldigt kort efter att det här hände, långt innan åtalet. Slutet på förra sommaren då, men också nu när det har gått över ett halvår sedan händelsen. Och han är ju väldigt präglad av det här. Hans liv baseras ju på det som hände den 30 juli 2022. Han lever fortfarande gömd, som han gjorde även då, med skyddad identitet på skyddad ort, även om han har flyttats runt lite grann sedan den här tiden. Men han berättar ju att han tänker på det här dagligen. Och han har dels en del fysiska men fortfarande från den här väldigt kraftiga smällen när han blev påkörd av en bil. Men också det här psykiska som återkommer på nätterna och om dagarna, och att ständigt leva med den här rädslan. För att han vet ju inte om det finns ett fortsatt uppdämd hat, antingen på sin egen släkts sida eller på Nadja Bloms, så att säga, ex-makes sida. Han är ju väldigt rädd och lever ständigt med de här tankarna och den här oron.
Mm. Och när du träffade honom nyligen så gjorde du en intervju om allt detta. Det kommer en minidokumentär som du har gjort om Nadja Blom-fallet. Den kommer att publiceras på Expressen kort efter att det här avsnittet släpps. Vill man veta mer om den här historien så tycker jag man ska gå in och kika på den. För den här veckans avsnitt av Krimrummet sätter vi punkt. Tack så mycket, Christer Elmo-Santa, för att du ville vara med.
Tack.
Om du som lyssnar har frågor, nyhetstips, synpunkter, är du välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av podden kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.